Radio Maranata är i sändning. Vi ska idag lyssna till en undervisning som handlar om den brutna gemenskapen. Det är jag som talar från ett möte i en serie som handlar om Jesus. Varsågoda.
Det står i Bibeln att djävulen, han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Och Jesus, han har kommit för att hela, upprätta, att vi ska ha liv och övernog. En väldig skillnad på de här två. Det ena handlar om att helt förstöra, göra människor olyckliga, ensamma. Medans när Gud verkar, då handlar det om gemenskap. Det handlar om ett sant människovärde, att det sanna människovärdet blir upprättat igen. Så det som var Guds tanke från början med människan. Och här står striden om människan. Om jag tänker oss Guds avsikt med hela skapelsen, med var och en, så handlar det om gemenskap. Vi har tidigare i mötena här talat om det här eviga Guds rådslut som hölls i himmelen, eller i Guds eviga värld, mellan Fader, Son, Helig Ande. Där denna längtan kommer till uttryck om gemenskap. Fadern öser sin kärlek över sonen. Sonen tar emot. Han har denna relation till fadern. Men sonen å sin sida, han har också behov av att få visa den här utgivande kärleken. Och så ser vi hela, utifrån det här perspektivet kan vi se hela Guds skapelsegärning. Gud, han börjar med detta, var det ljus. Och så leder det fram till att han skapar från stoftet en människa. Och där gör han det till sin avbild. Man ser en evig plan hos Gud här som handlar om gemenskap. Guds ord och Guds plan, det motarbetar ensamheten, depressionen och den här olyckan som människan bär på. När man läser Bibeln i skapelseberättelsen då, vilka är de första negativa orden som vi möter i Guds ord? Vad handlar det om? Ja, det är också negativt, men innan det så finns det en väldigt viktig mening. Han säger så här i andra kapitlets 18 vers. Det är inte gott att mannen är ensam. Det är den första negationen jag hittar i Bibeln. Det är inte gott att mannen är ensam. Jag tyckte det var, när jag läste om det där, så tyckte jag det var oerhört. Ska vi titta här i första Mosebok 2. Vi läser den här versen jag citerade just. Den 18 versen. Herren Gud sade: det är inte gott att mannen är alena. Jag vill göra åt honom en hjälp sådan som honom höves. Står på gammelsvenska här. Kära Jesus. Och sen går Gud till verket. Och han, i vers 22 står det så här: Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen. Så Gud, han byggde en kvinna. Och sen andra satsen här. Det står att han förde henne fram till honom. Han tog mannens revben, byggde en kvinna, alltså en del av honom själv, så gjorde han en annan människa. Och så förde han henne fram till honom. Det handlar väl om gemenskap. För tidigare har vi läst om skapelsen här, hur djuren, de hade sina partners, sin motsvarighet. Hela skapelsen, hela biologin är uppbyggd på det sättet. Det ena förutsätter det andra. Och så ser vi människan ensam, men Gud griper in. För det finns någonting väldigt djupt och sant här. Vi ska titta på en vers i Efesierbrevet 5. Bara för att flytta över tankarna till Kristus och församlingen. Här har vi en undervisning då om den här gemenskapen. Och det står så här i 27 versen. Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck och skrynka och annat sådant. Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. Ser ni parallellerna? Han förde henne fram till honom. Kristus och församlingen, det står, eller församlingen, bruden ska ställas fram inför honom. Vi kan hålla kvar i Efesierbrevet 5 där vi ska se andra, eller första Mosebok 2:23 också. Det fortsätter ju så här. Mannen, han säger, ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta Maninna, till av man är hon tagen. För den skull ska en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska vara ett kött. Och vi möter samma budskap här i Efesierbrevet 5 från vers 31, mellan bruden och brudgummen. För den skull ska en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det hus ska vara ett kött. Den hemlighet som ligger här i er stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Några enkla bibelverser som öppnar vyer för oss. Som uppenbarar hemligheter. Det är enkel grundläggande förkunnelse om Kristus och församlingen. Halleluja. Som människor behöver höra. Gemenskap. Gud vill ha gemenskap med var och en. Och sen när vi kommer in i tredje kapitlet då. Ja, då kommer ju många negationer som sagt. Men vi möter i den 8:e versen någonting som jag tycker mig se som Guds favoritsyssla. Här möter vi Gud. Han vandrar i lustgården. Ska vi läsa versen här? Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Eller som vi sjunger i en sång, hur är det, den här underbara sången? Medan daggen låg kvar på var blomma. Den sången, jag hör hans röst i mitt eget bröst. Den uttrycker något av Guds favoritsyssla, om vi får använda sådana här uttryck. Han älskade verkligen de här stunderna då han tänkte tidig morgon eller sen eftermiddag när kvällen kommer, skymningen kommer, så vandrar Gud i gemenskap med mannen, alltså med människan i lustgården. Jag tror att både människan och Gud, de såg verkligen fram emot de här tillfällena. Det är som en bild på bönen för oss. Det här att vandra med Gud. Att vandra tillsammans med honom. Och se att det här är ömsesidigt. Det är inte bara det att vi närmar oss en sträng Gud. Som funderar på, ska jag verkligen ha kontakt med den där människan? Nej, det finns en fader. En skapare som uttrycker sin längtan genom att han kommer till lustgården och vandrar tillsammans med Adam. Det är gemenskap. Men så händer det här som vänder upp och ner på allt. När som jag valt att kalla det här mötet för, den brutna gemenskapen. Allting bröts redan i den här åttonde versen. Och innan har vi så har vi ju det som vi kallar för syndafallet då, när man tillät detta onda gift komma in i sina hjärtan. Men här går nu Gud, han vandrar i lustgården. Och så står det, då gömde sig mannen med sin hustru för Herren, Guds ansikte, bland träden i lustgården. Och Gud, han fick bara fråga, var är du? Det är vår tid tillsammans nu. Varför finns du inte här? Man kan utläsa den här smärtan också hos Gud över den förlorade, den brutna relationen. Var är du någonstans? Och Adam, han hade gömt sig. Det står i åttonde versen så här. Då gömde sig mannen. Jag ska försöka nu att lyfta fram fyra olika relationer som blev brutna i och med syndafallet. Och de här fyra relationerna som vi ska läsa om här, de måste upprättas igen, alla fyra. För att innan syndafallet så fanns det en obruten gemenskap på alla plan mellan Gud och människa. Men så hände något, den här tragedin som förändrade förutsättningarna för människan så totalt. Det första ser vi, relationen mellan människan och Gud. Vad hände? Adam gömde sig för Gud. En bruten relation med Gud själv. Det måste vara det mest tragiska i hela den här berättelsen. En bruten gudsrelation. Vi gömde oss, var svaret Gud fick. Och varför då? Vad står det? Vers 10. Han svarade, jag hörde dig i lustgården, då blev jag förskräckt. Eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Här har vi den andra brutna relationen. Här ser vi Adam. Han ser på sig själv på ett helt nytt sätt. Gud hade skapat människan. Han hade satt henne i lustgården. Han hade gemenskap med människan. Men helt plötsligt så har människan fått in ett helt annat sinnelag. Ett helt annat sätt att tänka. Och börja se på sig själv på ett nytt sätt. Börjar söka att bli någon man inte är egentligen. Man är bedragen helt enkelt. Självbilden är så totalt fel i och med att synden har trängt in i människan. Gud hade gett människan den här oskuldsfulla självbilden. Hon vandrade där i gemenskap med Gud. Blygdes inte. Men nu ser man utifrån sina egna ögon på sig själv. Och så vill man bli någon. Man vill förverkliga något som man inte är. Och som inte heller är tänkt. Det här kallar jag för den andra brutna relationen. Det är med sig själv. Ja. Vi bär på fasader och masker och så vidare. Och sen frågar Gud, ja varför? Tänk dig Gud, han har gett dem hela skapelsen. Han har gett dem tusentals träd. Överflöd av allting. Så att de ska kunna leva och ha det gott. Men det var bara ett enda träd som Gud hade sagt. Det här ska ni inte komma vid. Nej, det hade han inte sagt. Det var människan själv som hade förvrängt Guds bud. Gud hade sagt, ni ska inte äta av trädet, av dess frukt. Men människan sa då till ormen, Gud har sagt att vi ska inte komma vid. Men det hade Gud aldrig sagt. Utan redan där såg vi i samtalet med ormen, det här talade vi om förra gången, hur det blir förvrängt. Alltså man kommer längre och längre bort ifrån Gud. I dessa relationer med världen. Med de här makterna som råder och som vill tränga sig in. Om vi går till vers 12. Eller vers 11 först. Då sa han: vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har givit mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet så att jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen bedrog mig så att jag åt. Här skulle kunna säga att det här är ett tredje brutna relationen med sina medmänniskor. Adam, kvinnan som du gav mig, Gud, hon lurar mig. Här ser vi, det finns skadade relationer, människor emellan också, på grund av syndafallet. Och allt det här är ju en spegling av vår tid, av hela historien, hela mänsklighetens stora svåra problem. Man lever i en förljugen värld, alltså en förljugen gemenskap. Sen går vi framåt lite. Vi har ju sen den här uppgörelsen med Gud, där han talar både med mannen, kvinnan och med ormen. Och sen står det i 23 versen så här: att Herren Gud förvisade honom ur Edens lustgård för att han skulle bruka jorden varav han var tagen. Jag skulle säga att det här är fjärde brutna relationen. Då är det den relation man hade till själva skapelsen, till naturen. Den blev också skadad. Den blev bruten. Så fyra brutna relationer mellan Gud, med sig själv, med sina medmänniskor och med naturen. En total bruten gemenskap på grund av syndagiftet. Jag såg en kommentar som jag tyckte var oerhört intressant. Det är att i det hebreiska språket så finns inte det här ordet natur. Utan tanken var människan och naturen skulle vara så ett med varandra. Att det skulle inte behövas något speciellt ord för naturen. Någonting så där förklarades det. Och det ligger någonting i detta. Jorden skulle bli förbannad för deras skull. Efter syndafallet så är det som att naturen och den här harmonin mellan människan och naturen, den är skadad. Man går skilda vägar. Ja, det är någonting förstört helt enkelt. Och om vi tittar på 24 versen i tredje kapitlet med, det står: han drev ut mannen och satte öster om Edens lustgård keruberna jämte det ljungande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Här säger också Guds barmhärtighet. Tänk dig vilken olycka. Och människan hade lämnats där i denna örtagård. Denna plats som Gud hade planterat och gjort så skön. Och så hade man i sitt fallna tillstånd förevigat denna olycka. Genom att äta av livets träd. Men det skulle ju vara en omöjlighet. Det är sanningen. Det skulle vara en omöjlighet. För att jag tror, för Adam skulle det vara outhärdligt att stanna kvar i en så nära Guds gemenskap. Gud som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Han som är helig. Det var förstört. Det fanns ingen förutsättning för människan att leva kvar i denna Guds gemenskap. Det ljungande svärd. Det är ganska kraftfulla uttryck. Det skulle inte få finnas någon chans för människan i sitt fallna tillstånd att komma in genom Edens portar. Sen har vi en historia i Bibeln. Från nu och framåt så möter vi Guds initiativ. att återupprätta det som var fallet. Guds initiativ att återlösa från det tredje kapitlet i första Mosebok och fram till det 20:e kapitlet i Uppenbarelseboken, så möter vi hur Gud går tillväga för att återigen föra människan tillbaka till sin ursprungliga avsikt. Guds ursprungliga avsikt, det är inte att förlossa, att försona. Nej, innan fallet så var ju det helt, alltså det fanns inget behov av någon försoning. Utan Gud, han använder medel, han använder metoder, han använder olika tillvägagångssätt. Och så som en kronan på verket, så vet vi hur han sänder sin egen son, halleluja, för att människan ska bli fullt upprättad. Nu ska jag nämna tre olika berättelser i denna Guds plan då för att återupprätta människan. Tre parallella berättelser genom historien. Först har vi ju detta som är Guds ursprungliga avsikt. Gud är densamme. Han är från evighet till evighet. Han står utanför fallet. Gud är ingen syndare. Gud är inte människa som du och jag. Utan han är, ja, som vi hade här i ett av mötena. Tänk dig ett vitt papper. Du har tiden som ett streck målat inuti detta papper. Där är tiden och allt runt omkring. Det är Gud. Han finns överallt samtidigt. Han är före begynnelsen. Han är också vid det som är tidens slut. Han har allt under kontroll. Allt i sin hand. Det är ingen slump. Någonting egentligen. Av det som sker. Och det vi kan läsa om. Nej, det är Guds eviga avsikt med sin skapelse. Med allt. Det kommer att gå i fullbordan. Det kommer att fullbordas. Gud, det står uppenbart i boken, Gud blir allt i alla. Och det där har stötts och blöts på många gånger. Det har skapat teologier om att man behöver inte bli frälst och så vidare. För Gud ska ändå bli allt i alla. Men hur som helst, det är en oerhört mäktig proklamation om att Gud kommer att gå till seger. Eller han har redan segrat. Och han har gett oss vägen dit. Det är Jesus. Det är Jesus. Det finns ingen annan väg. Jesus är vägen in i Guds eviga avsikt. Den första berättelsen som vi möter parallellt i den bibliska historien, det är alltså Guds ursprungliga avsikt. Halleluja. Den andra, och där möter vi människan, den här fallna människa och hennes ständiga försök att hitta kryphål för att komma undan fallets konsekvenser. Hon försöker hela tiden genom olika filosofier eller genom att bli religiös, genom att vara en god människa. Allt det här tar Bibeln i tur med och säger att det är ingen idé. Försök inte. Men det är de här sakerna som vi möter under parallellt i den bibliska historien. De här frågorna. Vi möter människor som på olika sätt skapar religioner. Tänk dig Israels folk. De omgavs av hedna folk som var och en hade sina tempel och sina gudar. Och de kom väl till av någon anledning för att man sökte svar. Man sökte Guds gemenskap. Fast man visste inte hur man skulle gå tillväga. Det är människan. Man vill undkomma den här förbannelsen som fallet förde med sig. Men så har vi tredje vägen. Eller tredje parallella berättelsen. Och då möter vi den här nådefulla guden. hur han genom historien. Han försöker allt, verkligen. Hans olika strategier för att återupprätta människan. Han sträcker ut sin hand gång på gång och förbereder, visar hur människan, ja, hur han åter vill föra människan in genom Edens portar. Tänk dig, Gud längtar efter att få vandra i lustgården med sin skapelse, med människan. Att ha gemenskap med henne. Undrar vad de talade om. Det måste ha varit ljuvligt. Och Gud längtar verkligen. Tänk om alla människor kunde förstå vad Gud längtar. Hur Gud saknar denna gemenskap. Han lider av denna brutna gemenskapen. I första Mosebok 9, här möter vi, eller åttonde kapitlet har vi först syndafloden. Då, när man läser om Asiens teologer så återkommer de ofta till det här syndafloden. Man säger att det är Guds tårar över fallet. Guds tårar över orättfärdigheten, över mänskligheten. Och det ligger någonting i det. Gud, han sände Noa att förkunna. Gud visar på en väg. Han ger mänskligheten en frälsningsark. Under 120 år så fungerar Noa som en rättfärdighetens förkunnare. Pekar på honom som vill ha gemenskap. I första Mosebok 9, och så ser vi här, när man har gått ut ur arken, den 16:e versen, eller förlåt, vi tar 14:e versen. Och när jag härefter låter skyar stiga upp över jorden och bågen då syns i skyn, då ska jag tänka på det förbund som har blivit slutet mellan mig och eder, jämte alla levande varelser, vad slags kött det vara må, och vattnet ska då inte bliva en flod mera, som fördärvar allt kött. När alltså bågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser, vad slags kött det vara må på jorden. Och så här kan vi se Gud återkomma under historiens gång för att återföra människan in i lustgården, i Guds gemenskapen. Gud slöt förbund med Abraham. Och vad sa Gud till Abraham? I dig ska alla folk bli välsignade. Alla folk på jorden. Ett löfte från Gud. Varför? Jo, Gud, han längtar verkligen. Han vill ha gemenskap. Han vill återupprätta det som har gått förlorat. I Bibeln så talas det dels om präster. Vi har profeter. Det står om kungar och så står det om templet. Allt det här använder Bibeln som bilder på Guds frälsningsplan. Det är förebilder. Nya testamentet ställer fram det som skuggbilder. Men också här, när det gäller prästerskapet, så ser vi Guds långmodighet med människan. För Guds tanke, det var ju inte från början att det skulle finnas en elit som skulle vara präster. Utan det står så här i andra Mosebok, 19:e kapitlet. Så innan prästerna var tillsatta eller förordnade, så står det i den 6:e versen så här: ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Det var vad Gud ville. Ni ska vara mig ett rike av präster. Han riktar sig här till hela folket. Och det här ser vi också återupprättat i Nya testamentet. Där försvinner skuggbilderna. Och vad möter vi? Jo, ett allmänt prästerskap. Där vi var och en får leva i denna tjänst inför Gud. Tänk att ha en prästs status inför Gud.
Ja, där får vi avsluta det här programmet och sändningstid är slut. Det är Radio Maranata, du lyssnar till mig, Berno Vidén. Gud välsigne var och en på återhörande.